Så er vi atter en gang forsamlet i Jesu navn. Og vi har begynt våre forsamlinger slik vi alltid gjør, i bønn til Gud. Og vårt håp er at han fortsatt skal være med oss og velsigne vårt samvær. Åpne sitt ord og tale til våre hjerte. Det har kommet i mine tanker å lese et kjent sted fra apostelen Paulus' brev til romerne. Vi leser det fra kapittel 3. Fra vers 20 til 28. Ordene lyder i Jesu navn. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til sku i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerning. Dette var ditt ord, Hellige Fader. Hellige du oss i din sannhet. Ditt ord er evig sannhet. Amen. Romerbrevet er vel et av de brev i Bibelen der skriften taler veldig tydeligst om forskjellen mellom loven og evangeliet. Lovens rettferdighet og troens rettferdighet mellom synd og nåde. Første kapittel begynner med å fortelle hvordan hedningene lever under all slags grove synder. Når apostelen Paulus tegner et bilde av hvordan den tids hedninger levde, så får vi si han så like inn i våres tid. Og når vi ser alt, hvordan synden viser seg åpenbart i vår tid, så kan vi nok veldig mange ganger være skremt at er det virkelig sant? Vi må jo virkelig leve i den siste tid, derfor at sånne synder som homofili og det å leve kvinner med kvinner gjøres åpenbart. Men menneskehjertet har vært fordermet helt ifra syndefallets tid, sånn at vi kan lese om det gjennom hele Bibelen. Og det var også de syndene som var rådende på apostelen Paulus' tid. Og det som Rombrevet har til hensikt med å være så tydelig og markere forskjellen på disse to embetene mellom loven og evangeliet, det er først og fremst det at Gud gjennom sin lov vil gjøre alle mennesker til synder. Etter at han i første kapittel har talt om de ugudelige syndene, så går han i andre kapittelet og taler til jødene, som i stor grad hadde forandret troens religion, sånn som vår troens fader Abraham hadde. Det står skrevet at han trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Men det var sånn at de 400 siste år før Jesus ble født, så fantes det ingen profet. Guds ordet hadde nærmest forsvunnet blant menneskene. Og da skjedde det at den her jødiske tro ble forandret til en ren lovreligion som bare gikk på ytre bud og ytre forbud. Og da rekte det ikke at man hadde de 10 Guds bud, og Guds ord som lærte og underviste hva som er synd. Men man lagde noe som kaltes da for fedrenes forskrifter, som bestod av ikke mindre enn 613 ulike forbud og bud. Og etter hvert så fant de ut at de hadde fanget seg selv i et garn. Det fantes ingen mulighet for noen mennesker på jorden å kunne oppfylle alle de budene. For de tenkte sånn som Bibelen også er tydelig på, at den som gjør det, den som forblir i alt det som er skrevet i lovboka, han skal også arve livet. Men Gud hade stilt listan så högt att det inte fanns någon möjlighet för någon människa att kunna nå upp till det. Men lovens hensikt var ju egentligen att lucka vart människas mun så att alla skulle bli skyldiga inför Gud och alla skulle kunna söka Gud och se sin egen förtappade tillstånd. När det gäller rättfärdiggörelse så tegnar Romerbrevet också ett helt klart bild av att rättfärdiggörelse, det är inte syndfrihet. Det är inte att vi klarar att vara fullständigt felfri. Det är heller inte det att vi klarar att uppfylla allt av bud och förbud som finns i Guds ord. Judan gjorde nog så, eller i alla fall skriftlärde och fariseran gjorde så, att när de inte klarte och uppfyllde allt, då lagde de små undantag. Och efter vart blev det rimligt många undantag som gjorde att de fick en god samvittighet. Och därmed så kunde de angripa alla som inte klarte att uppfylla det som de själv uppfyllde. Rättfärdiggörelse är heller inte lydighet. Inte en gång åndens lydighet. För åndens lydighet är en frukt av att ett människa blivit rättfärdiggjort inför Gud. Blivit ett Guds barn. Åndens lydighet betyder att Gud sänder sin helige ånd i ett Guds barns hjärta och foster och leder en till att leva efter Guds ord och Guds bud. Rättfärdighet är heller inte gärningar, goda gärningar, och det får heller inte blandas samman i det. Så tänker vi kanske många gånger att rättfärdiggörelse, det må ju vara det. Att vi bekänner våra synd. Men Bibeln är helt tydlig på att det har ingenting med rättfärdiggörelse att göra. Det har med att vi vill rydda upp i vårt liv. I det vi har tullat oss in i. Och det är ju en dåraktig tanke att tro att våra synda och överträdelser ska kunna vara i något fortsvinn inför den levande Gud. Därför konkluderar Paulus att inte ett människa blir rättfärdiggjort för Gud vid lovgärningar. Men lovens hensikt är att man ska erkänna, inse sin synd. Jag har tänkt det sån, helt ifrån jag kom i vuxen ålder till tro, att synserkännelse alltid bör gå föran synsbekännelse. Jag känner människor som har varit rimligt dyktig till att bekänna sina synder. Bara någon få av sina synd som banker på dörren och kommer och fortäller att de har gjort det och det. Eller som kanske går på sovrumsdörren till mamma och pappa och fortäller att de har gjort det och det i olydighet. Men så liv visar hela deras liv att hela deras livskurs är slett inte att vandra på den smala vägen. De har inte fått ett nytt hjärta. De är inte jämfött. De har aldrig blivit Guds barn. Selv om de lever i synsbekännelse. Därför är som sagt synsbekännelse bara en frukt av troen. Så fortsätter Paulus med att tala om vad Guds rättfärdighet egentligen är. Och rättfärdighet, det är i alla fall det motsatta av syndfullhet, av ondskap, av allt som är emot Guds vilja. Och då känner vi det att det är i alla fall inte någon av oss människor. Vi kan också inbilda oss att vi är lite mer rättfärdiga än vår snabb. Ja, i enkelte tillfällen kan man gå så vill att man tror att man är den enaste i en hel bygd som är kristen. Det fortälles ju från vår egen väckelse om en man som när han fick besök fortalt om synda och fejla till alla kristna i bygden. Och så var det snack om att det var bara han och kona igen. Och när det var snack om henne så hade han ju inte något gott vittnesbud om att hon var heller något rätt kristen. Alltså stod det bara han själv igen. Och jag kunde gott ha fortalt historia om det. Jag har själv varit en gång i Rovaniemi. Och då var det snack om vilka grenar av lestadianismen som var rätt. Och då listade predikanten upp 11 olika grupperingar och gick ganska i detalj i vad han tolkade som var fel lärare i de 10 andra rättningarna i lestadianismen. Och så stod han alene tillbaka som den eneste sanne rätte representant för sannheten. när Paulus tar ett uppgör med synd, så tar han verkligen ett uppgör emot egenrättfärdigheten och självgodheten. Guds son är från himmel, läser vi här i tredje kapitel. Han såg icke en rättfärdig, en icke en. Och så konkluderar han med att alla har syndat och fattes Guds ära, eller har icke någon ära eller berömmelse inför Gud. Och jag tänker det är otroligt viktigt att vi som kristna skulle ha en sån självärkännelse, så att vi behandlar varandra med respekt. Andra som faller och snubblar, att vi har överbärighet. Att det inte går sån med oss, att vi hör om andra synder, så går vi bort och så griper vi i strupen och så kräver vi betala allt. Vem har satt oss till såna gärningar? I alla fall i följeskriften, icke Gud. Men jag löfter kun upp Gud som den eneste rättfärdige och hans son Jesus Kristus. Det sägs i Hebreerbrevet om Jesus. En sån ypperste präst måtte vi också ha. Hellig, rättfärdig, ren. Han skulle vara utan synd, utan fläck. Höjt avskilt ifrån alla människor. Och så kommer går Paulus vidare in på för att visa för oss människor vilken rättfärdighet som Gud ställer. Och det gör han här i 25 verset. Han tegnar ett bild ifrån gammeltestamentlig gudstjänste. Man hade en gång för året den stora försoningsdagen. Och försoning betydde att man skulle på en måte gottgöra för människors synder. Och vi vet att Gud var verkligen vred från himmel när han såg på människans ondskap. Han till och med trodde om att han skulle tillintetgöra allt liv på jorden. Det skedde med Moses. Och vi vet att det skedde nästan i Noas tid. Och därför så måtte Gud bli göras. Och det kunde han kunna göras med att man slaktade ett felfritt dyr. Och så tog man blod av det. Man hade ett rökelsesalter som man hade vid ingången in till det allra helligste. Och så var det ett förhäng. Och vägen dit, den var så stängd att kun en enaste gång för året så fick det gå in en person. Och det måste vara en speciell person som Gud hade utvalt. En ypperste präst. Och den första av dem var Aaron. Och själv om Aaron var en Guds man som Gud hade utvalt och helget, så var det så mycket synd i han att han först måtte offra för sina egna synder och göra renselse. Och när han gick in dit i det allra helligste, så skulle röken ifrån rökoffer vara som ett täcke. För vi vet ju att röken den stiger upp, och det var inte speciellt stort det där innerste tältet, det förhänget där. Och hela övre delen av det fylltes av rök av det här altret, för att det skulle skjule Herren och han skulle uppenbara sig där. Och så hade man en liten kiste som var 1,25 meter lång, 2,5 alen, och som var 1,5 alen brett, alltså 75 centimeter och 75 centimeter hög. Och in i den så skulle man stille sätta två steintavlor. Det var de två tavlorna som Gud hade skrivit de 10 bud på. Som fortäller om vilka krav som människa är underlagt. Och så lyder orden för barnet vara den som icke förblir i allt det som är skrivet i lovboka. Det kan vi läsa om i Nytestamentet också. Bland annat i Galaterbrevets 3 kapitel. Det fanns ingen som kunde uppfylla den. Guds fred, den var nu kommit så när jorden, så när människan, att den Gud uppenbarade sig själv där i uppenbaringstältet. I röken av rökelse, där över den lilla kisten, över paktens ark. Och så var loven med alla sina krav och hela sin fördömelse om en evig förtapelse. Så säger Gud, sånt som vi läst här i 3 kapitel, att det finns icke en rättfärdig, en icke en. Alla människor var under en evig förtapelse med ingen möjlighet att kunna uppnå liv och salighet. Men så hade Gud en lösning. Och den lösningen var Guds egen rättfärdighet som måste komma emellan Guds hellige vrede og oss syndige mennesker. Og så befalte Gud at de skulle gjøre et lokk til den her lille kista. Kista var lagd av et træslag som kalles akasietræ, et edeltræ. Og det skulle beslås med gull eller dekkes med ekte gull, både innvendig og utvendig. Og så skulle det lages det her lokket, som på en måte skulle isolere vekk, eller filtrere vekk Guds strenge vrede. Sånn at vi som på en måte var inne i det lovboka, der alle budene og hele fordømmelsen er imot oss, da er det menneskets syndfullhet og Guds hellighet og vrede som er like over. Og dermed så måtte det lages da et lokk på øversiden, som skulle stå og liksom filtrere vekk og stoppe Guds frede. Og det var ingenting annet. Det måtte ekte vare til. Det måtte lages et lokk av rent gull. Som var et bilde på Jesus Kristus, sånn som jeg siterte fra Hebreerbrevets 6. kapittel. Han som var hellig, rettferdig og ren, det fantes ikke svik i hans munn. Ingen urene tanker, ikke noen urene gjerning. Han oppfylte Guds hellige lov 100%, totalt fullstendig, og det var det eneste som kunne beskytte oss, som kan beskytte oss mennesker fra Guds fred. Og tar vi vekk det lokket også i dag, det som her kaltes for nådestolen, det vil si hvis personen Jesus Kristus tas vekk imellom oss og Gud, ja, da må vi stå selv og forsvare våre gjerninger. Og da har vi loven med den strenghet og fordømmelse. Der finnes ikke noen mulighet for noen av oss å bli frelst. Men ikke nok med det. Det her lokket her, det skulle dusje, som vi så sier. Det skulle bestenkes, sprutes med blodet fra det her feilfrie offerdyret. Og det var det som filtrerte vekk Guds vrede. Det var det som gjorde at når Gud så og ser på oss i dag gjennom personen Jesus Kristus, som er vår nådestol, og gjennom Jesu Kristi forsoningsblod, så er det kun det som gjør at Guds vrede vender bort. Og så kan vi ha fred ved korsets blod, som Paulus skriver også i Efeserbrevet. Når man oversatte Bibelen, så var det ikke så godt å finne et dekkende ord for nådestolen. For nådestolen var jo egentlig andre ord på det kunne være soningsstedet. Soning, blidgjøre. Og Gud kan jo ikke blidgjøres igjennom at mennesket offrer. Det er bare en vederstyggelighet for Gud. Våre gode gjerninger, det at vi lykkes, er ingen offer for Gud. Det er bare egenrettferdighet. Det som vi läser i profeten Isaias i 64 kapitel, att selv den beste gjerningen av de beste mennesker er som et besmittet klædebånd innenfor Gud. Derfor måtte det noe helt annet til for å bli gjøre Gud. Og det måtte Guds egen sønn, den feilfrie og hellige og rettferdige Jesus Kristus, måtte komme som en mellommann mellom oss og mennesker. Altså kaltes det her lokket også for soningssted eller soningslokket. Luther var den første når han oversatte Bibelen som han tenkte på hva kan det her bety? Hva betyr egentlig grunntekstens ord? Og så tenkte han, nådestol må være et godt dekkende ord. Og det aksepterte stort sett de alle bibeloversettelsene eller bibeloversettelseskomiteene i alle ulike land. Sånn at i de fleste land står det nådestol her i Romerbrevet 3:25. Og det andre stedet som står i Nye Testamentet, det er i Hebreerbrevet kapittel 9, vers 5. Derfor at man mener at det er så dekket. Og det skjønner vi, at når det lokket her representerer hele personen Jesus Kristus med alt han har gjort for oss, hele hans lovoppfyllelse helt ifra han ble født, alt han gjorde for å sone vår synd innenfor Gud, når han offret sitt hellige liv og sitt blod til soning for våre synder, så duger det, och det är det enaste som duger inför Gud. Och så går Paulus ett litet skritt vid, för han ser att egen rättfärdighet är en skummel sak. Den vill liksom stiga fram i människan, som synden alltid vill komma fram. På någon måte så tränger arvesynd fram i oss människor. Och därför så brukar Paulus ett uttryck här, att vi ska känna det. Det är ingen skillnad. Om vi tänker på vårt eget liv så ser vi det förhoppningsvis. Att vi ser att andra är bättre än oss. Andra har, kristna har lyckats bättre i troslivet än oss. Andra är bättre och bekänner Jesu namn. Mer lever med i den heliga ånds vägledning än oss. Det är bra om vi ser det så. Men så kan det också gå motsatt väg, att vi ser att de andra stackarna. Tack Gud att det inte är som tollen, den förakta tollen som står där. Och så klappar man sig för sitt eget bryst och nyter av sin egen, hur man har lyckats i livet själv. Jag har hört två olika förklaringar på vad det betyder. Det är ingen skillnad. När vi sammanlänger en ene kristen med varandra, hvis vi först snakker om rättfärdiggörelsen, så är det ingen forskjell. Alltså det betyder att sola, den är ju uendelig höjt över jorden. Och när vi står här nere och så sammanligner vi dype dalar med höje fjäll. Det är bara att resa till Västland eller till Schweiz, eller där vi ser verkligen kontrasten mellan dype dalar och höje fjäll. Så får vi verkligen se att det är enorm skillnad på höj och lav. Men så ska vi huska att det är vi som värderar vår rättfärdighet eller hur vi duger inför Gud. Men det är Guds öje som ser det. Och han är så höjt som sola. Och när vi då tänker i det perspektivet, så är det bagatellmässig skillnad på dype dalar och höje fjäll. Alltså det betyder att vi ska aldrig pröva en gång genom att lyckas eller genom vår egen godhet eller genom att trycka andra ner, att vi tror att vi är mer rättfärdiga eller duger mer inför Gud. Ett annat bild som jag har lust att nämna i förbindelse med det är ingen skillnad när man prövar att rättfärdiggöra sig inför Gud. Det är, vi tänker längdehopp för exempel. De som stillstående hopp, för exempel, eller för den saks skyld, hur man nu än försöker att hoppa, så är det max någon få meter ett människa klarar att hoppa. Och tänker vi oss att vi ska hoppa härifrån, för exempel till Tromsö eller långa avstånd, och så ser vi den ene hoppa 1:20, den andra hoppa kanske 2:05. Alltså, det är ju ingen vits att säga att den ene var bättre än för andra. För hvis kravet är att vi ska duga, att vi må klara hoppa helt till Tromsö. Eller att vi ska ha en rättfärdighet som når helt upp till Gud, så att vi duger för Gud. Så är det ju en dårlig tanke att vi nå löfte fram de här bittesmå mänskliga forskällan. Alltså det betyder det. Vi ska sträva efter och få äga en helt annan rättfärdighet än den som vi har inför oss själva. Nämligen Jesu Kristi rättfärdighet. Han som Gud stilte till skue i hans blod, som en nådestol vid troen. Alltså, nu kommer Paulus in på hur ett människa tillägnar sig rättfärdighet. Då nämnde det första ordet, tillägna sig. Det betyder att den är inte vår egen, men vi får ta emot en gaverättfärdighet, en främmed rättfärdighet, något som Jesus Kristus har gjort för oss. Vi får som sagt bytt ut vår egen synd med Kristi fullkommenhet och härlighet. Det är det som är att vara en kristen. Det är det som det betyder att bli flyttad från mörker till lyse, från Satans makt till Gud. Och så fortsätter texten här. Ved detta ville Gud visa sin rättfärdighet i den tiden som nu är, så han kunde vara rättfärdig och rättfärdiggör den som har troen på Jesus Kristus. Alltså det vill säga, vid att höra evangeliet om Jesu Kristi sonings död, om person Jesus Kristus som gick i döden för att frälsa oss, offra sitt liv och blod och tro förkynnelsen och evangeliets ord, så är det naturligtvis det som gör oss till Guds barn. Det är det som gör oss till arvingar. Det är det som gör oss värdig inför Gud. Och så kan vi gå ett skritt längre. Det betyder vägen och vandringen efter att ett människa har blivit ett Guds barn. Det som kan kallas för livets rättfärdighet. Eller för den saks skyld som Bibeln kanske ännu oftare kallar det för härlighet. Och där har jag lust att komma in på en annan sak som heter skriftemål. Nådestolen är som sagt person Jesus Kristus. Och han får vi som sagt, som jag allerede har nämnt, del genom evangeliets förkynnelse. Men så är det så att Gud har gett oss en massa otrolig god hjälp att vi ska klara vägen och vandringen. Därför att syndfullheten i oss själv kan trycka oss ner. Därför att vi snubblar och fejlar och är mangelfull på alla måter. Och så har Gud ordnat det så att vi kan välja en kristen som vi har tilltro till. Som vi stoler på och inte vill gå ut med det som Gud påminner i vårt hjärta att vi ska bekänna. Det som blir synd för oss. Och det är ju en otroligt viktig sak, sånt som vi också lär bland annat i Matteus evangelius 18 kapitel. Om en bror synder emot dig. Jag husker nu på en tale som jag hörde för rimligt länge sedan. Det var en finsk predikant. Han säger det sånt. Vi ska ha tre silar. Och vi vet ju en sil, det kan vara en väldigt grov sil som bara tar de absolut största stenen. Eller en stor not som släpper igenom nästan allt, bara de helt största fiskarna inte går igenom. Den silen ska vi ha när det gäller speciellt andres synder. Är det något som vi har att göra med? En sil kanske som ska ställa spörsmålet, är det sant? Och så var det en tredje silos som vi ska ha i förhåll till måten man ska gå fram för att hjälpa ett annat människa så att det blir frälst. Och då ser man att genom de olika silon så kanske blir de flesta av oss satt i sies därför att saken hörer kanske inte oss. Det är andra som ska ta sig av den. Och därför är skriftemålet så otroligt viktigt. Därför att synd som är gjort för en enkel person aldrig ska bekännas för hela världen. Det behövs heller inte att bekännas inför en stor eller mindre grupp. Synd ska lösas på det problemet som den är. Är det gjort i förhåll till en enkelt individ så lär Bibeln oss tydligt att då ska en enkel person gå för att försöka att vinna sin bror. Lyckas det inte, så ska han ta två eller tre vittnen med för att med två eller tre vittnes ord ska en vers stå fast. Och lyckas heller inte det, så läser vi i Matteus 18 så ska saken tas fram inför församlingen. Här talas det om Kristi rättfärdighet, den som han har visst i förhåll till oss. En annan sak hade jag lust att säga. Fejla mellan bröder och syster. Det är inte sånt som avgör om vi blir frälst eller inte frälst. Vi blir frälst kun genom Kristi rättfärdighet. Men grund till att en kristen har behov och att det är nödvändigt att rydda upp i förhåll till, låt oss säga, man och kona. Vad hjälper det om man bara går till Gud? Hvis kona vet att jag har gjort något så ont och något så styggt som skadar och som gör så ont för henne. Och så jag har bara ordnat mitt förhåll till Gud. Nej, ser vi i praxis att det är otroligt viktigt att man pratar ut. Att man lovar och slutar med det onda. Och att man ber om tillgivelse. Eller om man har gjort något på jobben och så att man tar det upp där. Eller i förhåll till offentliga myndigheter. Så att det skapar också respekt att man vill leva i förhåll till sannhet. Men det är inte det som gör oss rättfärdig. Rättfärdig gör vi kun, blir vi kun genom troen på Jesus Kristus. Och helt till sist så löfter Paulus upp upp ett sådant retoriskt spörsmål. Finns det då något att rosa oss? Kan en rosa sig i förhållande till den andra? Nej, när vi husker när Gud såg ner från himmelen i Romarbrevet 3, begynnelsen där, så såg han inte en rättfärdig. Vad säger Lott? Herre, om du ska gå i rätte med mig, så kan han inte svara 1 till 1000. Eller som David säger, Herre, gå inte i rätte med din tjänare, för ingen som lever är rättfärdig inför Gud. Eller som vi läser i Ordspråkens boken, te dig icke alltför rättfärdig. Alltså, inbilda icke. Pröv icke att visa för andra människor att du är så väldigt rättfärdig. För du ska veta att det är Gud med ett allseende öje som ser tvärs igenom. Och ser att, även om du ser fejla och mangla i din egen bror, så ska du veta att Gud ser 10 000 flera synda och mangla och fejla i din. Och därför så säger Jesus också till de som grep syndrinnen där, som vi husker. De stod med stenar i henne att hon var grepet i uppenbar hov. Och Jesus han säger, den som var den första sten, kastade den. Men så begynte den med de äldste och så fallt sten efter sten på jorden. Och så gick den bort och så blev bara Jesus alene stående igen med syndrinnen. Och han säger, tröste henne med syndens förlåtelse. Gå bort och synd inte mer. Alltså känner vi som Paulus här avslutar, var är så vår ros? Nej, den är utelockad. Vid vilket lov? Vid gärningens lov? Nej, säger han. Men vid troens lov. Det är kun troen som kan rosa. Och troen av att äga en annan rättfärdighet, en främmande rättfärdighet. Och är kristen rättfärdighet. Och därför är det spörsmålet för oss, för dig och mig, att vi ska bli funne i ham, i Jesus Kristus. Att vi ska ha vår rättfärdighet i han. Låt det vara vår ros i tid och evighet. Och Paulus avslutar, vi är överbevist, säger han. Han var inte något i tvil om det, när det gällt lära om hvordan ett människa blir rättfärdighet gjort inför Gud. Det är kun vid tro. Det är totalt utan lovens gärningar. Han säger här också, så sant Gud är en han som rättfärdiggör. Och så nämner han både den omskårne och den uomskårne. Så har vi försökt, har jag försökt att gå igenom det aposteln Paulus lärar här om vägen och vandringen. Lite grann både om rättfärdiggörelsen, om vägen och vandringen och hvordan vi skulle komma fram inför nådestolen, både generellt när vi hör ord, men också speciellt inför det personliga skriftemålet. Jag tror det, när det är skriftemålet så är det en försömd sak, också ibland oss. Vi förstår bara inte hur nyttig, hur gavnlig det är för oss, hur gott det är gott. Det gör för hjärtat att prata ut om det som är vanskligt, det som är problematiskt, det som trycker hjärtat, det som inte bara är synd, men som vi också läser i Bibeln, att vi ska avlägga både synd och bydde. Och byddan är sån ett liksom stenar som egentligen hindrar oss ifrån att vara ett Guds barn, som inte gör oss nödvändigtvis en dålig samvittighet, men som gör att livet blir vanskligt. Att det psyken i oss blir så belastad att vi närmast inte orkar vidare. Jag hade besök nu i vecka av en som också kommer och fortäller om hur vanskligt, hur tungt, hur ting trycker. Och då ser man, det var inte snack om synda, men det var bara snack om problem eller i livet som tornar sig upp. Att det var som ett teppe som löfter sig och man går hem så glad och uppbyggd och styrkt. Gud hjälpat oss så vi skulle förstå och ta vare på de skatten, ta vare på det som Gud har gett oss till hjälp och tröst under vägen och vandringen. I Jesu välsignade namn. Amen.